Ska jag ge mig på ett sånt här konstnärligt projekt? Det är bäst att ta ett sudd i den andra handen en gång. Vi ska se. Vad kan det här vara? För något?
Det är en människa.
Oj, så stor han. Han har en vinterhandske kanske. Så. Ja, duger det? Ni ser vad det är. En människa. Och det var väl den roliga biten, för han är glad, men... Han har det också. Nu kommer den tråkiga biten. Och det är inte typiskt. Det är någonting ännu värre. Det där representerar alla synder vi gör, som smutsar ner oss, och de är blodröda. Hur många är de? Vet ni hur många synder vi gör?
Otaliga.
Ja, och vi gör ju synder, sådana som vi inte märker, så vi får... Och Gud vill att vi ska bekänna våra synder. Och när vi bekänner våra synder, så får vi bekänna de synder vi känner till, men vi måste be om förlåtelse även för de synder som vi inte märker, våra hemliga synder. Gud vill att vi ska bekänna våra synder. Jag ska läsa ett bibelställe, och er uppgift blir att, eller vi ska läsa bibelstället tillsammans, för det är en fin minnesvers. Och då ska ni ta reda på vad är det som är Guds löfte, vad lovar Gud. Så vi kan läsa tillsammans. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det här är ett bibelställe. Vad är det Gud lovar? Vad är Guds löfte?
Att han ska rena oss från all orättfärdighet.
Ja, han renar oss från all orättfärdighet. Så då tar vi fram det här suddet. Och när han renar oss, då blir vi helt rena i Guds ögon. Så i Guds ögon så är vi helt rena. Rena från all orättfärdighet. Hur kan Gud göra en sån sak? Bara förlåta våra synder och rena oss från all orättfärdighet. Hur kan man göra det?
Jesus dog för oss.
Ja visst. Jesus dog för oss, och på korset löste han oss från all synd och skuld. Och ni hörde i episten att han har löst oss alla. Vi ska knäppa händerna och be. Herre Jesus, vi syndar på många sätt varje dag. Lär oss att ofta bekänna våra synder. Lär oss också att lita på att du förlåter alla våra synder. Vi tackar dig för att du på korset har löst oss från synd och skuld. Amen. Predikotexten idag är Markus 10 kapitel. Det är ett parallellställe till evangelietexten. Det är tredje gången som Jesus förutsäger sitt lidande. Vi ska läsa ur Markus 10 kapitel från den 32 versen. De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de 12 och talade om för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem, och människosonen kommer att överlämnas till översteprästen och de skriftlärde, som ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Dessa ska håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom, men efter 3 dagar ska han uppstå. Då gick Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt den ene av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Den kalk som jag dricker ska ni dricka, och med det dop som jag blir döpt ska ni döpas. Men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De platserna ska tillfalla dem som de är beredda för. När de 10 andra hörde detta blev de uppretade på Jakob och Johannes. Då kallade Jesus dem till sig och sa: Ni vet att det som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem, och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Av dagens text ska vi lära oss för om oss själva att det är genom många lidanden, många sorger, vi ska gå in i härligheten. Vi ska också lära oss att verklig storhet inte ligger i att utöva makt över andra, utan det ligger i att ödmjukt tjäna varandra med Jesus som vår förebild. Det är vad vi ska lära oss om oss själva. Och så ska vi lära oss om Jesus och evangeliet, att Jesus har besegrat döden med sitt lidande och sin död. Och han har bevisat sin seger genom uppståndelsen på 3:e dag. Och vi ska också lära oss att Jesus gav sitt liv till lösen för alla. Så när det i vår text sägs att när Jesus säger han har kommit för att ge sitt liv till lösen för många, så betyder det ju alla. Det hörde vi ju i episteltexten, och det ser vi på många andra bibelställen, att Jesus gav sitt liv för världens synd, för allas synd. Och det har han gjort för att befria oss, inte för att tjäna på det själv, utan för att befria oss från synd och skuld, och för att vi ska uppstå och leva med honom i hans härliga eviga rike. Både evangelietexten som vi läste och dagens predikotext handlar om hur Jesus för 3:e gången förutsäger sitt lidande, sin död och sin uppståndelse på 3:e dagen. Och förutsägelserna förberedde lärjungarna för vad som skulle komma att ske i Jerusalem, och försäkrade dem om att döden, när de såg honom lida och dö på korset, så skulle de veta att det är inte sista kapitlet, det är inte slutet, utan det skulle följas av uppståndelsen på 3:e dagen. Så Guds, när Jesus gick upp till Jerusalem, så skulle de från början veta att Guds fiender skulle inte vinna någon enda seger. Det skulle bara se ut så från början. Utan Jesus gick upp till Jerusalem för att besegra. Och han inte egentligen en mänsklig motståndare, utan han skulle besegra döden med sitt lidande och sin död. Och han skulle bevisa sin seger genom uppståndelsen på 3:e dag. I dagens text så framställs Jesus som en förebild för oss. Han kom inte för att betvinga sina fiender. Han kom inte för att härska som en jordisk kung, Han kom inte för att låta sig betjänas av sina anhängare, utan han kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, alltså för alla. Och att Jesus gav sitt liv till lösen för oss, det är ett föredöme för oss. Men det innebär naturligtvis inte att vi ska försöka återupprepa återlösningsverket. Det är inte det som är föremål för det är inte det som är förebilden. Det här innebär ju naturligtvis inte att vi ska försöka frambära något nytt offer för synd, så som Jesus frambar ett offer för alla människors synd. Men vad det innebär, det innebörden är att det finns ingen gräns för vad kärleken till våra trossyskon får kosta oss. Det är det som är förebilden och föredömet. Och den kärlek som Jesus visar och ställer fram som en förebild för oss, den är så stor att han inte ens sparade sitt eget liv. Och därför skriver aposteln Johannes så här i sitt första brev: vi har lärt känna kärleken därigenom att Jesus gav sitt liv för oss, så är också vi skyldiga att ge våra liv för bröderna. Två gånger tidigare hade Jesus förutsagt sitt lidande, sin död och uppståndelse. Och lärjungarna hade inte förstått vad han menade. Och nu tredje gången så förstod de heller inte vad han menade. Och det här det kan bero på att de var smittade av den uppfattning om Messias och hans rike som var vanlig bland judarna på den tiden. Och de väntade Messias som en kung som skulle upprätta ett jordiskt rike och som skulle föra Guds folk, ge Guds folk framgång på alla sätt. Och det stämde inte med deras förväntningar att Messias skulle lida och dö. Ändå hör ni att Jesus säger att allting måste, som är förutsagt genom profeterna, måste gå i uppfyllelse. Och så räknar han upp sitt lidande och sin död. Så det var ju förutsagt. Ändå stämde det inte med deras förväntningar. Däremot så var ju lärjungarna, vi hör hur de följer honom, förskräckta och fyllda med fruktan. Så det hade de klart för sig, att gick Jesus upp till Jerusalem vid den här tiden, då blev det farligt. För de hade ju på nära håll följt den här upptrappade konflikten mellan Jesus och fariseerna. Och när de nu följde honom till Jerusalem så var de full av rädsla och onda aningar. Så de kände på sig att gick Jesus upp till högtiden så skulle någonting fruktansvärt hända. Och då tog Jesus dem till sig och förutsade för tredje gången sitt lidande, sin död och sin uppståndelse på tredje dagen. Och det gjorde han för att de inte skulle ta anstöt när de såg det som hände i Jerusalem. För att de inte skulle ge upp hoppet när de såg honom dö på korset. Så de skulle inte tro att nu har slutet kommit i och med hans död. Nej, det var genom sitt lidande och sin död som han skulle vinna seger. Och hans seger var inte av yttre, politisk eller jordisk karaktär. Utan han kom för att segra över synd och skuld och död. Och hans uppståndelse på den tredje dagen, det är ett mäktigt bevis på hans seger. Och efter sin uppståndelse skulle han dra sina återlösta, sina lösta till sig genom evangelium. Så det är en sån kung han är. Det är ett sånt rike som han upprättar. Detaljerat förutsade Jesus för sina lärjungar att han gick upp till Jerusalem för att lida och dö, men att han skulle uppstå på den tredje dagen. Och efter den förutsägelsen, då kom Jakob och Johannes fram och framställde en begäran. Och det är ju en underlig begäran mot bakgrund. Alltså, De var på väg upp till Jerusalem. De var fyllda av fruktan och förskräckelse. De anade vad som skulle hända och de hade precis hört Jesu förutsägelse. Mot den bakgrunden så var det underligt att komma med en sån här begäran. Medan Jesus var uppfylld av tanken att han skulle gå upp till Jerusalem för att lida och dö, för att tjäna oss, inte för att vinna på det själv utan ge sitt liv för att vi ska tjäna på det. Så var Jesu tanke. Då tänkte Jakob och Johannes på hur de skulle få härlighet och ära för egen del och framförallt att de skulle få någonting lite bättre än sina kollegor, de övriga apostlarna, så att de skulle få de bästa platserna. Det var det de gick och tänkte på. Så de ville ha större ära än de andra lärjungarna. Och dessutom så, när vi hör deras begäran, så i alla fall så får man intrycket av att dels var det ju en barnslig begäran, men den var inte heller helt ärlig. För någonstans inom sig så förstod de då att om de sa vad saken gällde, så de förstod att det här var nog inte riktigt rätt. Och sa de direkt vad saken gällde, så skulle nog Jesus avvisa dem. Och därför försökte de binda Jesus vid ett löfte att de skulle få det de begärde utan att säga vad det var. Det känner man ju igen. Det är ju egentligen ganska barnsligt att säga så. Vi vill att du ger oss det vi nu tänker på. Det vi nu tänker be om. När de väl då sen fick fram vad saken gällde, att det här gällde de främsta platserna i härlighetsriket, då, det var det de var ute efter, då svarar Jesus så här: ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med? Så här förklarar Jesus att vägen till tronen, vägen till härligheten, gick genom ett stort lidande. Kalken återkommer på andra ställen i Bibeln som en bild för ett stort lidande. Och att det här uttrycket att dricka kalken, det innebär att utstå ett mycket stort lidande. Och det dop han talar om, det är ju naturligtvis inte dopet i vatten och ande, utan här syftar han på blodstopet. Det innebär martyrdöden. Men det är i och för sig mycket trösterikt för oss att se med vilket tålamod Jesus bemötte deras brist på mognad, deras barnslighet. För det får vi också ta till oss, för vi har också stora brister och många gånger så agerar vi ganska barnsligt och våra förväntningar och syftena med det vi gör kanske vi inte alltid vill tala högt om för alla. Så det finns stora brister i andlig mognad hos oss. Men vi kan lita på att Jesus ändå vill ha oss till sina lärjungar och att han har tålamod med våra svagheter, precis på samma sätt som han hade tålamod med sina lärjungar. På Jesu fråga så svarar Jakob och Johannes: det kan vi. Alltså, de trodde att de kunde dricka samma kalk, de trodde att de kunde döpas med samma dop som Jesus skulle döpas med. Det kan vi. Och det här, det tyder väl på att de hade väl kanske en lite för optimistisk tro på sin egen förmåga och sina egna krafter. Samtidigt så ser vi också i de här orden en kärlek till Jesus. De var beredda att dela lidandet med honom. Och nu skulle de få lida alltid. Jesus förklarar att deras kärlek skulle komma att ställas på svåra prov. De skulle få dricka samma kalk. De skulle få döpas med samma dop. Och när vi hör det så kan vi ju tänka på vad som hände med Jakob. Han blev ju den första martyren bland lärjungarna. Herodes lät ju avrätta honom med svärd. De skulle få dela lidandet med Jesus, men platserna på högra och vänstra sidan om Jesu tron, platserna, de främsta platserna i härlighetsriket, de var avsedda för de som redan var utsedda för de platserna. När de andra lärjungarna hörde vad Jakob och Johannes begärde, då blev de förargade på dem. Kan man ju undra varför blev de förargade? Troligtvis det är att de vill inte stå tillbaka för dem. De ska minsann inte ha de främsta platserna. Det vill ju jag ha. Så de var inte bättre. Och det gjorde att Jesus var tvungen att tillrättavisa dem allihop. Och han gjorde det med en jämförelse. Han jämförde det sinnelag som han förväntade sig hos sina lärjungar med det sinnelag som finns hos många av den här jordens härskare, som drivs av ärelystnad, som drivs av makthunger. Det finns en maktkamp. Det finns ledare för olika länder, det finns kungar, presidenter, militärer, generaler, diktatorer som inte vill stå tillbaka för någon annan utan kräver respekt och tvingar på andra sin vilja. De gör sin vilja till lag för andra människor, tvingar igenom sin vilja, och de har kvar sin storhet. Man kan säga att de har en storhet som de har kvar så länge de med olika maktmedel kan utöva makt över andra. Men i Guds rike och bland Guds barn ska det vara precis tvärtom. Jesus säger, men så är det inte hos er. Utan den som vill vara störst. Och nu hade han en grupp här på tal som allihop ville vara störst och främst och ha de främsta platserna. Den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så bland Guds barn så ligger storheten inte i maktutövning, utan i ödmjukt tjänande. Och vilka ska vi tjäna? Jo, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Så vi ska tjäna alla våra trossyskon och inte vara överordnad någon enda. Och vi ska ha Jesus som vår förebild. Han hade verklig storhet. Han ägde ju gudomlig ära. Men han kom inte för att bli betjänad av någon, utan för att tjäna oss alla och ge sitt liv till lösen för oss alla. Och vi ska vara så till sinne som Jesus Kristus var och tjäna varandra. Och när det heter att han gav sitt liv till lösen för många, då innebär det att han gav sitt liv till lösen för alla. Det ser vi i stället i episteln. Där står det ju tydligt att han gav sitt liv till lösen för alla. Många bibelställen visar att han gav sitt liv för världens synd, för oss alla. Så högt älskade han oss var och en att han gav sitt liv för oss. Han gjorde det inte för sin egen skull. Han gjorde det inte för att på något sätt tjäna på det själv, utan för att vi, fria från synd och straff, skulle leva med honom i hans eviga rike. Och därför så kan vi aldrig säga att nu får det vara nog. Nu det här innebär en för stor uppoffring för mig. Det här tjänar jag ingenting på. Nu måste jag tänka på mig själv. Jag måste tänka på mig själv först och främst. Nej, Bibeln manar oss till ett helt annat sinnelag. Och det här stället är ju både ett föredöme för oss och så är det ju själva bränslet som ger kraft till ett nytt sinne och ett nytt liv. Alltså att Jesus gav sitt liv till lösen för oss, för många, för alla. Och det evangeliet om Jesu offer som tröstar oss, det uppmuntrar oss, det är det som ger oss kraft. Och därför skriver Paulus så här: om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, och medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek, och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, vi tackar dig att du dog för oss, för att lösa oss från synd och död. Vi tackar dig för att du genom din uppståndelse har vunnit livet åt oss. Frivilligt gick du upp till Jerusalem för att offra dig för oss alla. Hjälp oss så att vi får samma sinnelag gentemot varandra, så att vi gärna förlåter varandra och tjänar varandra. Hjälp oss så att vi i sinnelag och i handling kan visa att vi är dina lärjungar. Amen.